Kriget i Iran har redan fått globala ekonomiska följder. Börskurser som sågar, räntor som stiger, allt tröttare politiker som grunnar på hur de ska komma emot sina medborgare när bränsle- och energipriserna går upp. Mycket kan alltså betraktas genom en ekonomisk lins och kokas ner till din och min privatekonomi. Så hur påverkar det som nu händer där vid Hormussundet dina räkningar? Den saken ska vi reda ut den kommande kvarten här i Nyhetspodden idag. Jag heter Susanna Sjöstedt och Nyhetspoddens gäst är idag en av Sveriges mest inflytelserika ekonomijournalister, nämligen Andreas Cervenka, flerfaldigt prisbelönt. Andreas, du skriver om Hormussundet som en flaskhals för världens energi. Kan du förklara varför det är så viktigt och vilka följder den här osäkerheten vid sundet nu har fått?
Ja, precis. Det kanske inte var många som kände till ens det här sundet för några veckor sedan.
Men nej,
nu
precis.
Vet alla om det. Och det här beror på att genom det här sundet i normala tider, alltså före kriget, så passerar grovt räknat en femtedel av all världens oljeproduktion och även produktion av gas. Mm. Så det här förstår en enorm stor påverkan när det här sundet nu i praktiken har stängts. Och det här kan man lösa kortsiktigt genom att försöka hitta andra transportvägar med oljan. Man använder nu reserver i hela världen. Men det här bortfallet, det är så stort så att när tiden går så går det inte att ersätta. Och då blir konsekvenserna oerhörda. Sen är det inte bara olja som passerar genom sundet utan också väldigt många kemikalier. Inte minst sådana som används i jordbruket för konstgödsel. Men även gaser som helium som används i någon tillverkning i elektronikindustrin. Så att det blir en kedjeeffekt här som kommer få jättestora konsekvenser om det här fortsätter.
Marknaden har reagerat snabbt på olika uttalanden från USAs president, men vi har ändå inte sett någon total börskrasch. Tycker du att vi, till exempel småsparare och vanliga konsumenter, borde vara mer oroade än vad vi verkar vara?
Ja, det är en väldigt bra fråga, för tittar man hittills så har nog egentligen finansmarknaden reagerat ganska milt med tanke på vad som står på spel. För det internationella energiorganet har kallat det här för den största störningen någonsin på oljemarknaden. Och sagt att det här är värre än 70-talskriserna tillsammans, och det är sant. Men tittar man på då oljepriset och börserna så har de visserligen som rört sig, men inte så mycket. Och det tror jag beror på två saker. Dels så tolkar man in att det här måste lösa sig därför att allt annat är någon slags ekonomiskt självmord kan man säga. Och det andra är att Donald Trump har en historia av att göra ganska bombastiska utspel. Vi kommer ihåg hur det såg ut med tullarna förra året och sen dra sig tillbaka. Och då räknar man kallt med att det kommer ske även den här gången. Och det får man hoppas att de har rätt, men det är också en viss fara därför att tittar man på börs kurser och oljepriser så syns inte egentligen allvaret i läget. Därför att, som jag var inne på, om det här stoppet fortsätter och när oljan och gasen inte kommer fram så kommer vi ganska snabbt hamna i en situation med brist på olika produkter. Och då kommer priserna skena och det kan även bli helt enkelt att man måste ransonera vissa saker. Så att det finns en fara i att vi ser ett ganska bedrägligt lugn på viss sätt på finansmarknaden.
Mm-hmm. Så att, alltså, det är ju så att Trumps uttalanden påverkar då börsens rörelse från dag till dag, men inte så mycket som man kanske hade kunnat vänta sig, att man är lite vant sig vid honom, är det så?
Ja, jag tror att man är lite luttrad och tänker att ja, men det här kommer lösa sig och han kommer dra sig tillbaka. Men man ska komma ihåg att det här är en väldigt stor skillnad jämfört med tullarna. Tullarna är ju någonting som som en knapp man kan trycka på eller av. Antingen införa tullar eller dra tillbaka tullar. Det här är ett krig och en väldigt fysisk verklighet där liksom, olja och gas inte kommer fram till världsmarknaden. Och det kan man inte påverka genom olika utspel. Så att det är därför den här krisen skiljer sig ganska mycket från tidigare kriser som vi kan koppla till Trump. Och där tror jag att det finns en fara i att man underskattar konsekvenserna om det här inte löser sig ganska snabbt.
Men hör du, hur tycker du att världsekonomin egentligen mår när så mycket hänger på vad en person då säger eller inte säger, eller så tänker man att han sa nu men han ändrar sig. Att är det hälsosamt för ekonomin att beslut och känslor svänger så här snabbt?
Nej, det här är ett unikt läge och skulle jag vilja säga ett väldigt farligt läge. Och jag tycker att det var lite grann en historia som skrevs häromdagen när då Trump pratade om att det pågick väldigt konstruktiva samtal med Iran och Iran förnekade det och många i världen ställde sig frågan vem ska vi lita på? Mm. Och att man ska välja mellan om man ska lita på USAs president eller en av världens mest brutala regimer, det säger en del om hur konstigt det är. Mm. Nej, så det här är ju en stor fara och det här, alla försöker ju navigera det här nya landskapet och försöka läsa in vad menar han, vad kommer han göra och sådär. Men över tid så innebär det att risken höjs i hela världsekonomin. För man måste ta höjd för att sådana här oväntade saker händer. Man måste komma ihåg att de här kriserna, både tullkrisen och det här kriget, är ju ändå händelser som har så här startats av några, i det här fallet av USA och Israel. Det är inte som finanskrisen eller pandemin där det var mycket yttre faktorer eller liksom händelseutveckling som man inte har kontroll över. Utan det här är ju saker som människor har haft kontroll över och bestämt sig för att göra. Så att över tid så blir det en högre risk i världsekonomin och också tror jag en fara att människor litar mindre på politiker och systemet i stort.
Mm. Du har själv skrivit att det kan kännas cyniskt att prata ekonomi när det faktiskt är krig och människor dör och så här. Men ekonomin har ju enorma följder ändå. Hur central skulle du säga den här ekonomiska sidan är i det här kriget för att få då ett slut på det kanske?
Ja, det är väldigt centralt och det är ju visst till viss del cyniskt. Och det beror ju på att vi brukar reagera på kriser, sånt som påverkar oss och närmar oss själva. Och då är det ju väldigt tydligt när det liksom bensin stiger i pris eller börsen ändras och så. Men man ska också komma ihåg att ekonomi är en väldigt central del av modern krigföring. Tittar man på Iran så har den konflikten pågått egentligen under lång tid med västvärlden och USA. Och där har ju USA idkat ekonomisk krigföring i form av sanktioner mot Iran som syftar att försvaga regimen över tid. Och nu så i det här kriget så har ju då Iran en otrolig hållhake genom att man då kan stoppa, som jag var inne på, en femtedel av världens oljetillförsel och oljeproduktion. Så att det är ju egentligen kärnan i det här kriget är ju den ekonomiska aspekten. Det är det främsta vapnet som Iran nu sitter på, nämligen makten att påverka världsekonomin och energimarknaden.
Trump har sagt att han då känner det i benen när det är dags att avsluta kriget mot Iran. Utifrån det som du nu då vet och har följt med, var tror du att Trumps smärttröskel går? Att hur mycket ekonomisk press eller andra konsekvenser tål han innan han sen då agerar annorlunda?
Han har ju definitivt smärttröskel och tittar man på den här tullkrisen så kunde man till exempel se att han var väldigt känslig för utvecklingen för den amerikanska statslåneräntan. När 10-åriga statsobligationer, när räntan på dem steg väldigt kraftigt, så gjorde han en utsväng med tullarna. Och det tror jag att i den här krisen så är det väldigt mycket oljepriset som han tittar på och liksom 10-årsräntan. Det tror jag att det är liksom ett misstag han gör där, att titta på de parametrarna, för att den här krisen är så mycket vidare. Och oljepriset är en sak, men man ska komma ihåg att priset på produkter som kommer från olja som diesel, bensin, flygbränsle, de har stigit mycket mer än oljepriset och kommer fortsätta stiga väldigt mycket mer, och där har det redan uppstått brist. Så att jag tror att i det här fallet så är det andra trösklar också som påverkar dem. Det handlar om en politisk smärttröskel. Alltså det här kriget är väldigt impopulärt i USA. Det är ett val i höst i USA och ju mer tiden går desto mer press kommer på Trump att försöka avsluta det på något sätt. Och det är också en militär smärttröskel, nämligen risken att sätta in marktrupper eller eskalera kriget, så kan det uppstå väldigt stora förluster och kriget kostar också ofantligt mycket pengar. Så det här är smärttröskel på flera olika plan och frågan är om Donald Trump ens har insett det.
Det här kriget påverkar ekonomin enormt, det ser vi ju redan här. Och också för oss här i Norden. Så om vi tänker på de nordiska länderna och medborgarna här, vilka tycker du att är de mest konkreta effekterna som vi kan se? Är det bensinpris, matpris, hyror? Och finns det någonting här som kan komma mycket snabbare än vi kanske tror?
Ja, precis. Och det som vi redan har sett är då stigande bensinpriser. Vi har också sett då höjda räntor. Det handlar om att man nu tar höjd för att inflationen kommer att stiga. Och då kanske centralbankerna kommer att svara på det genom att höja räntan. Den effekten har vi redan sett. Och den tror jag, de effekterna kommer att eskalera den närmaste tiden. För varje dag, varje vecka som det här fortsätter. Någonting som kan komma snabbare tror jag är att det uppstår brist på olika saker. Och det här handlar om att det är en ganska komplex kedja av material, kemikalier som vi inte tänker på, men som måste fram för att ekonomin ska fungera som vanligt. Och vi var inne på konstgödsel, det är en sån faktor i sin tur påverkar matpriserna. Men även olika andra kemikalier som behövs till exempel inom medicinteknik och så vidare. Så jag tror att det vi ser nu i Asien den här veckan, det är att man till exempel har chockhöjt priserna på flygbränsle, ställt in flygningar, börjat ransonera på Filippinerna, man har infört nationellt nödläge. Och jag såg ett uttalande från vdn för ett av världens största oljebolag som sa att den här typen av effekter kommer komma till Europa nästa vecka. Därför att ju längre stoppet pågår så finns det liksom en tröskel att det finns plötsligt inte tillräckligt med utbud av flygbränsle, bensin, diesel för att liksom möta efterfrågan. Då uppstår stora problem och det tror jag kan komma fortare än vad många anar.
Borde man nu då börja hamstra, alltså mediciner, tanka bilen, som här?
Ja, det är ju precis. Det är ju oftast det man uppmanas att inte göra. Jag har sett att nu i Japan har man uppmanat människor att inte börja hamstra. Och det är därför i sån här lägen, det är därför man pratar om att man ska ha en viss beredskap hemma av mat och sådana saker. Så långt har det ännu inte gått. Men det kan hamna där om det här fortsätter. Då handlar det om en liksom pandemiliknande nedstängning av ekonomin. Allt beror ju på förstås vad som händer i konflikten. Om det kan komma en lösning och man kan släppa på trafiken igen. Men jag tror till exempel det som man har sett hittills många regeringar, inklusive i Sverige, att man ska sänka skatten till exempel på bensin. Och det kan man förstå, att man vill mildra liksom konsekvenserna för vanliga människor. Men det skickar egentligen fel signaler, för det skickar signalen att det är okej att fortsätta konsumera bensin och energi som om ingenting har hänt. Och det tror jag kan vara en farlig inställning.
Mm-hmm. Jag förstår. Hör du, finns det någon som tjänar på det här läge så som det ser ut nu?
Alltså paradoxalt nog så kan man säga att i en aspekt så har Iran tjänat väldigt mycket på det. Det är klart att det låter kanske konstigt, för de bombas ju sönder och samman, de har fått enorma civila förluster, men rent liksom taktiskt och ekonomiskt, de har ju nu får ju mycket mer betalt för sin olja. USA har ju släppt på sanktioner så de kan hitta fler köpare för ännu mer betalt. Så pengarna just nu forsar in till den iranska regimen. Och sen så handlar det ju också om, i den här lägen är det alltid olika finansiella aktörer som kan tjäna pengar på de här våldsamma upp- och nedgångarna på börser och på energimarknader.
Mm. Nå, om man nu då är småsparare och så ser man sina fonder eller aktier tappa i värde, vad skulle ditt råd vara? Ska man agera eller ska man sitta lugnt i båten? Ska man alltså sälja eller köpa sina aktier om man har sådana? Liksom, hur skyddar man sin privatekonomi just nu som vanlig medborgare?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Och tyvärr är den omöjlig att svara på. Allting hänger på hur kommer det att utvecklas. Om det kommer ett besked imorgon att det är vapenvila, Hormuzsundet öppnas för normal trafik, då kommer det ändå bli konsekvenser, därför att det har uppstått skador till exempel på oljeindustrin i Gulfen som kommer ta lång tid att separera, men det är ändå ett mycket mer stabilt läge. Men man kan säga, om man tittar historiskt, så kan man säga att vi har varit igenom väldigt många kriser, inte minst pandemin var ju väldigt dramatiskt, och det man kan säga att ekonomin återhämtade sig ändå relativt snabbt. Så att det tråkiga men ändå någonstans förnuftiga rådet för den vanliga småsparare som sparar på lång sikt, det är ju att inte göra så mycket i såna här dramatiska skeenden. Om man nu ska spara till pensionen på 30 års sikt så kanske man inte behöver sälja alla sina aktier nu. Men med det sagt, alla måste göra sin egen bedömning. Det här är inte något, jag ger inga investeringsråd, men jag tror att man ska försöka att fokusera på det som egentligen händer i så här, den fysiska verkligheten på energimarknaden, leveranser, och inte så mycket på vad Trump säger från en timme till en annan.
Tusen tack, Andreas Cervenka, för den här analysen.
Tack så mycket.
Du har lyssnat till nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Andreas Cervenka, som är en prisbelönt svensk ekonomijournalist. Nyhetspodden hittar du lättast via Yle Arenan, så logga gärna in där och favoritmarkera oss, då får du bud om alla nya avsnitt. Ljudmixningen gjordes idag av Jonny Aspelin, och Lukas Dahlström är producent.